flygfältet hade kommit till. Det var ju frågan om storflygplats, den storflygplats som sedermera kom att läggas på Arlanda. Om den hade kommit hit till Jordbro, det var ju Jordbroområdet som var det som fick ge namn åt projektet. Det hade väl inneburit för er att hela Åbyområdet hade fått lov att stryka med. För det var ju just i banändan. Vill jag minnas?
Banändarna slutade upp på mina åkrar vid Nyttorp. Där hade de lagt ut vitfärgade majsonitplattor med pilar. Och sen så, det är ju rätt upp här ovanför Åbyområdet. Bullermattan, den hade gått här, inte mer än, ja, den hade väl gått här vid Ringvägen nu.
Mm.
Den gick inte riktigt fram till Nynäsvägen. Men det betyder det att undervisningen i Ribbyskolan och skolorna här, den hade fått avbrytas då planerna startade och kom. För det skulle inte höras något av ävenledes kyrkan. Hade väl prästen fått sluta predika om det hade kommit ett plan under högmässan.
Mm.
Men det var ett oppositionsmöte mot flygfältet i folkhögskolan. Där generaldirektören Winberg i Luftfartsstyrelsen var ute och talade för sin vattvälling. Men en kompakt enighet eller menighet var mot detta flygfält. För alla villor och allihop här i Västerhaninge, det hade ju blivit rena ödemarken. Vi hade fått flytta vårt centrum ner till Temfosa någonstans. För det klarade oss från bullret. Och marin, jag tror det är om amiral Lundvall, dåvarande kommendör. Han var där som observatör. Och han använde en löjtnant, Carl Wik, till prata emot. Dels pratade han för sin villa och dels talade han för marinen om hur lämpligt det var att innan planerna landade så låg det att kryssa och vänta över alla marinens anläggningar här ute i skärgården. Men kommendör Lundvall, han satt och tryckte och visade sig inte så inte höga vederbörande från luftfartsstyrelsen skulle se honom. Men det var ett möte där det var fullsatt hus. Vi gick inte in, vi stod. Runt hela gymnastiksalen var packad. Och det var ett enigt nej, det var ingen som var intresserad.
Mm. Det är rätt lustigt ändå att spekulera lite grann i hur det hade varit om flygfältet verkligen hade blivit förlagt hit. Det kan man ju fundera på. När det gäller Österhaninge så vet jag att vi räknade med att all bebyggelse i södra handeln som då var planerad, den fick lov att slopas. Och vi hade väl börjat att titta på reservplaner utåt Söderbyhållet på andra sidan. Det var ju i förutsättningar ingick ju faktiskt att dra om Nynäsvägen. Att få en helt ny sträckning. Nej, Nynäsbanan. Och även Nynäsvägen förstås.
Ja, det är klart. För vi hade ju taxibanan från flygfälten. Taxibana eller om det var lokalbana, skulle ju komma här på andra sidan bäcken i grustaget.
Mm.
Skulle komma ner och skulle, så vi skulle starta utåt över prästgården och utåt där.
Ja.
Så det hade ju blivit att han hade fått gått med hörselskydd här.
Det var ju väldigt stor tveksamhet hur man skulle rita upp den där så kallade bullermattan. Det var ju diverse experter inkopplade på den frågan och de var väl inte alltid så eniga.
Nej, jag vet inte de där experterna hur de var, men vi hade på våra plankartor här två zoner. Dels outhärdligt buller och dels uthärdligt det var cirklar som gick uppifrån Nyttorgsåkrarna ner över. Och de täckte ungefär hela gamla Västerhaninge här. Inte kunde någon människa bott. Utan vi hade fått flytta ner Tungelsta, mellan Tungelsta och Hemfosa. Där har väl vi fått slagit i. Och vad det skulle blivit här uppe, det har jag inte en aning om.
Ja, Västerhaninge hade verkligen kommit att ligga illa till. Det var väl fullt klart. Det hade väl inte drabbat Österhaninge så hårt, för det hade väl kommit att gå fram huvudbanan mitt emellan den dåvarande centralorten Handen och den gamla kärnbygden kring Österhaninge kyrka. Men naturligtvis hade det berört oss också väldigt mycket.
Ja.
Det blev alltså inte flygfält på Jordbro. Men däremot så blev det ju örlogsbas inom Västerhaninge, dåvarande Västerhaninge kommun. Och det var väl...
Ja, det är ju i dagens läge är ju det kommunens största industri. Jag minns väl det. Jag var mycket, jag är väl konservativ i min läggning. Jag minns väl det då kommunen var ny och det skulle bli en ny kommunsymbol. Och de stal det här märket från Orsa kättingfabrik. Efter vad jag kan tycka. Och tog det kommunsymbol, det där hårt. Som det ska föreställa, det är ju direkt kopia från Orsa, kom i kättingfabrik.
Så det är det.
Ja, jag talar emot det där i fullmäktige. Och jag framhöll då att vi hade ju Västerhaninge i vårt vapen. Det var ju hanen som spelade här uppe på Hanveden. För det var någon förståndig själ som hade sagt att vi hade visst en tjäder och Österhaninge hade en orre eller andra tvärtom. Men det var, de äldre i våra äldre tider, de talade aldrig om orre eller tjäder. Utan de talade om hanen som spelade och det var Hanveden det syftade på. Samtidigt som ankaret, det var den gamla örlogshamnen Älvsnabben. Och sen där vi hade minnen ifrån. Gustav Adolf, han mönstrade sina gossar på Årsta äng innan de seglade ut från Älvsnabben till ödna söderöver. Och nu i ankaret, nu symboliserar det ju vår största industri, örlogsvarvet inom kommunen. Jag tyckte det här var ett fattigdomsbevis. Mm. Hela detta. Och sen att vi skulle ha 20 000 till för att göra känt. Oj! Ja, men vi var ju några stycken, bland annat Gösta Lundberg med. Vi fick ingen gehör i fullmäktige.
Ja, denna så kallade grafiska symbolen, det har ju varit väldigt mycket diskuterat. Vi ska väl inte ta upp det ännu mer här. Men det hade väl kanske varit svårt att enas om någon utformning där de gamla kommunvapnen ingick. Österhaninge hade ju också ett kommunvapen med en hane i. Så det var väl en form av kompromiss och kanske också en modernisering av det här med symboler.
Ja, jag vet inte, men det visar sig ju ned och de vill ha kommunvapen så kan inte Haninge kommun lämna den till Länsmuseet i Nyköping. Utan det blir de gamla kommunvapnena som får representera Haninge kommun. Det tycker jag också är lite roligt. De skickar ju inte den utan de skickar.
Jag vet det, men det var ju för att så att säga dokumentera det i de historiska vapnen.
Ja,
det här var ju en stor och ingripande händelse när då slutligen fattades som att förlägga örlogsbasen till Muskö. Har du några minnen från de förhandlingarna och de en planering som från kommunal sida gjordes för?
Nej, det var bara det att vi fick ju lov att göra ett bostadsbyggnadsprogram. Mm. Och jag vet att vi tyckte vi tog till bra. Vi skulle bygga 375 bostäder om året i villor och höghus. Ja, jag var med då i, det var ju bostadsbrist i Stockholm, och vi tittade ju på följdinvesteringarna. Jag vill minnas att följdinvesteringarna för kommunen låg på någonting mellan 5 och 6 tusen ekvivalent person, som det heter i de här utredningarna. Och vi tyckte att då hade vi tagit till vad vi orkade med 375. Sen var jag ute och åkte med landshövding Westerlin. Vi slut för lantbruksnämnden, när jag åkte i länsbilen med, och jag fick en överhalning att jag byggde alldeles för lite i Västerhaninge. Nej, sa jag, vi bygger vad vi orkar. Jag har ett par miljoner lånetillstånd ligger som inte är placerade. Och jag har försökt att få tala med direktör Dahlberg, tror han heter, för allmänna pensionsfonden, men han tar inte emot. Så 375, det är vad kommunen orkar med, och vi har benet ändå. Ska du tala med mig, ska jag ordna pengar. Tack så mycket. Emotser 2 miljoner, sa jag. Men 375 lägenheter, det är vad vi tar. Och jag tror att den här försiktiga utbyggnadstakten med sneglandet på ekonomin var den rätta modellen. För vi ser ju nu hur det har gått för Botkyrka och flera som körde alldeles för hårt.
Ja, det är väl så att utvecklingen har blivit i rätt.
Ja. Och sen så kom det då vi inte fick vara i egen kommun. Jag är glad, jag reserverar mig mot beslutet. Jag anser där att där trampade länsmyndigheterna den kommunala självbestämmande rätten under fötterna. Då har riksdagen ändå hade sagt att 8000 det räckte till en självständig kommun, och vi var väl 12.
Mm.
Och så tvingades ihop. Det finns gamla socialdemokrater nu som kommer och säger att du var klok, du reserverade du. Jag tror att hade vi stått på oss, så hade vi nog varit, för jag kan inte hjälpa att den här stordriften, det finns ingen som kan greppa över det hela. Utan här blir det mycket centralt styrt. Jag var ju denna kommunala utredning om den kommunala bestämmanderätten när jag fick utav vännen Kolmo. Han lade fram där, vi fick väl 2 eller 3 tjocka böcker. Och jag vet inte, jag tycker inte det har blivit vad jag trodde det skulle bli.
Mm.
Men det inte vart det billigare heller. Jag satt med i de här löneförhandlingarna vid kommunsammanslagningen, och de högre herrarna, de fick vi ju inte förhandla för det tog kommunförbundets förhandlingsavdelning hand om, så att det skulle bli likartat här i Stockholmsregionen för kanslichefer, fastighetschefer och vi vet vad det var. Allt för chefer som kom till. Det skulle ju bli lika, men det vi fick hand om, det var den personal som var här på, det hette väl A-lönegraderna då. Och biträdespersonal och kommunalarbetare alltihop. Det förhandlar om, och jag kommer inte ihåg. Men jag tror lönesumman börjar på att dra iväg upp emot en 300 000 om året dyrare än vad vi hade då vi var skilda kommuner.
Mm. Ja, det är väl lite svårt att att komma åt det där, hur det hade gestaltat sig om vi hade gått fram som självständiga kommuner, hur kostnadsutvecklingen verkligen hade blivit, det är nog väldigt svårt att...
Ja, det är nog väldigt svårt, för det är precis, jag tror ju att det går ju att bevisa vad som helst med statistik, så det, men å ena sidan så var jag vände mig emot, det var mina erfarenheter som nämndordförande under det där, jag tror det var 9 år jag satt, att jag hade väldigt, det var så väldigt svårt att komma bort, eller att den här kom så lätt, kanske jag ska säga, ifrån den enskilda personens problem. Man bara såg kommunen välde och såg det stort och det där allmänna, den där stackaren där, den enskilde innan där, han kunde ju komma i kläm, det som var med sina tomter och det ena med det tredje, det var väldigt lätt förbise den enskildes intressen och försöka vara opartisk och hålla det där. Det är det som jag tror kommer mycket bort. Jag går bara till jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse, de här fusionerna nu. Då vi tittar att medlemmarna, de har väldigt, väldigt lång väg att komma och få tala vid toppen. Mm. Och jag tror att det gäller detsamma inom det kommunala. Så det är någonting som heter lagom är bäst. Och det gäller nog på alla områden.
Mm.
Kanske man tjänar något ekonomiskt, men då förlorar man väl något annat, om man ska säga personlig kontakt.
Mm. Ja, det är ju det så ofta talas om nu, att det blir större och större avstånd mellan de som beslutar och de i vars intresse det beslutas.
Ja.
Det här skulle väl i och för sig varit en lämplig punkt och vi skulle kunna avsluta det här samtalet, men jag skulle gärna vilja ändå gå tillbaka till din verksamhet som hemvärnschef. Vi ska väl försöka få det lite grann dokumenterat också i det här intervjusvepet, och om du har några särskilda minnen från den tiden, den långa tid du har varit hemvärnschef, som du tycker är värt att notera.
Ja, jag kom hem från Malmköping. Då hade jag först haft väl 3 månader ute på Utö och 1 månad på Borgen. Man ryckte in för beredskapstjänstgöring, så fick man ju 1 månad på Oskar Fredriksborg. Man skulle tämjas och köras in innan man stack iväg ut på Utö och vart beredskapsvakt. Just om jag skulle åka hemifrån Utö så var det 6 veckor i Malmköping och 5:e skobataljon. Och sen då jag kom hem, vid telefon, där ligger en F-order att jag är tjänsteförrättande hemvärnschef i Västerhandinge.
Jaha, du var redan utnämnd och...
Ja, redan utnämnd och visste strängt taget inte vad hemvärn var. Mm. Jag hade blivit konstituerad fänrik just på nyåret. Och det här hände i...
Det var alltså 43, va?
Ja, det var 43. Ja, det var ju 15 mars jag vet inte, men det hände på.
Ja.
Så man var ju lite beredskapstrött, kan man väl säga.
Ja, det var många av oss som var.
Ja, så jag lät det där, jag bara tittade på den där, brydde mig inte om att ta kontakt med någonting, utan jag bara lät det gå. Men min syster var nervös och sa, du får låta ringa in vi tillhörde ju FO44 Stockholms försvarsområde då. Ringa in till kommandantstaben och höra efter vad det här är. Och jag ringde in och frågade, sa det, ja det är Helén det här. Ja, det ligger en order här att jag är tjänsteförrättande hemvärnschef i Västerhaninge. Vad betyder det här? Vad har jag för befogenheter och vad ska jag göra? Det var major Vinge som var hemvärnsofficer då. Det är bäst att komma in, sa han. Och jag inställde mig på Hotel Atlantic där FO-staben och mycket militära anläggningar låg där på Teatergatan och där uppe i vindskuporna där var hemvärnsavdelningen. Och det var bara det att jag var hemvärnschef och det betydde ju att jag var ungefär, då hade jag väl någon närmare en pluton i styrkan här. Och det var uppgifter, det var spärrar och det var spärr här vid bäcken här på Nynäsvägen. Och det var broar vid Fors, de skulle sprängas. Jag skulle hämta sprängmedlen, de hade jag i en skrubb i reningsverket ut vid Henriksdal. Det var burkläddningar utav alla modeller. Mm. Och så skulle det vara både här och där. Och det gick med jämna mellanrum. Jag skulle få det bättre, sa de som hemvärnschef. Det vart inte något bättre, tyckte jag, för varannan. Söndag gick jag i lagorna och varannan hade jag hemvärnsövning. Men det knallade ju. Vi krigade. Stockholms FOs gruppfälttävling, den vart vi tvåa i. Den gick ner i Ösmo. Vi fick stryk utav nynäshamnarna. Vi hade vunnit den om jag inte hade gjort en dumhet. För jag råkade skicka en rapportkar. Det stod bara det att jag skulle skicka en rapport till hemvärnschefen. Och han hade en uppehållsplats vid, ja, vad det hette nu, det var Moa Martinssons torp där nere. Där hade han en tillfällig uppehållsplats och dels uppehöll han sig i folkskolan vid Ösmo station. Jag skulle ju skicka efter deras ritningar, om jag hade läst noga så skulle ju rapporten gått till Moa Martinssons torp först och sen till Ösmo station. Jag skickade en direkt till station. Mm. Där hade vi poängavdraget som skilde oss från kronprinsens pokal.
Ja. Ni hade, det var ju under kriget det här, ni hade konkreta bevakningsuppgifter i hemvärnet.
Ja, vi hade uppgifter.
Försvaret.
Hur ingick där? Det var dels förråd och dels var det spärrar. Nu låg det här in i skogen ett förband utav intet. Låg här slaktare och bagare och allt vad det är, det här intendenturen. Och det roade sig ju Stockholms kommandant även då. Jag vet, det var en söndag så kom det larm bara. Och jag var ju bara till ringa. Och vi skulle stänga spärren här. Och ner till mig kommer daglöjtnanten ifrån intet. I hjälm och fundrar vad i herrans namn är spärren. Där på Dalarövägen. Var är den spärren? Vi ska besätta den. Hela hans beredskapsstyrka. Jag trodde ju kriget var löst. För vi hade kommit i lastbil och han kom in och fundrar var spärren var för vi skulle besätta. Och här kom mina gubbar, jag kommer ihåg Erik Wiger, han hade ju fästmö i Sorunda. Han hade full fart på cykeln, hur de fick tag i honom, det vet inte jag, för larmet, det gick i kedjan, gick och gubbarna kom och spärren, den stängdes. Och sen då man tittade på klockan och sprang in och ringde på telefon till, alltså att klockan där 14.05 stängdes spärren i bäcken Nynäsvägen, Västerhaninge. Tack, ni kan gå hem. Det var en överraskningar då. Det
var ju och är fortfarande ett militärt känsligt område här. Det medförde väl att ni fick vara ganska så på alerten inom hemvärnet här.
Ja, jag kan ju säga det att jag var bekant och hade haft. Han var stabschef sen inne på kommandantstaben, major Kristoffs. Han bjöd mig och min syster på middag. Men samtidigt så skulle Sven Gärring åka till Bråkulla i någon program här för radion, och det kom ett tjänstemeddelande från kommandantstaben till hemvärnschefen i Västerhaninge att helikopter kommer att landa vid Bråkulla på kvällen. Föranleder ingen hemvärnets åtgärd. Jäklar, vad är nu det här, tänkte jag. Det här är något mystiskt, för det brukar ju aldrig komma så här. För jag var bjuden på middag till stabschefen inne på Linnégatan i Stockholm. Ja, det är bäst att vara säker här. Jag tog och ringde upp civilförsvarschefen, landshövding Carl Gabrielsson, sa från hemvärnschefen till civilförsvarschefen. Ja, vad är det med dig nu då? Jo, helikopter kommer till landa vid Bråkulla under kvällen, föranleder ingen hemvärnets åtgärd, orientering för civilförsvarschefen. Ja, vad sjutton vill du jag ska göra? Det angår inte mig, nu har jag orienterat dig, tack ska du ha. Ja, det så, när vi kom in där då satt stabschefen, den där helikoptern startade från Karlaplan. Och det var ju någonting där just vid påsk, att det var Bråkullafärd, att den där människan skulle få åka till Bråkulla.
Ja.
Och det var ju inte så konstigt sen när man tänkte på att han Hamberg, han var ju svåger med Albert Persson.
Per Martin.
Så, och han hade fått tag i Bråkulla, så då ordnade det där programmet. Och Gärring åkte iväg med den där flickan till Bråkulla i helikopter. Och det gjorde en gav eko i hemvärnet i
Västerhaninge.
Ja. Men andra, ja, det var. Det ena, det andra, det var, hände ju ingenting just så vi fick ingripa, vi låg väl.
Ni var helt och hållet landbaserade i alla fall, ja, i hemvärnet.
Det var ju, vi var helt och hållet, och det var ju det att nu sen vi överfördes till Vaxholm, så var det ju helt annat. Mm. För då vi tillhörde Stockholms FO, då slogs vi alltid med ryggen mot Stockholm.
Mm.
Men här sen vi kom till Vaxholm, FO 46, då var det annat. Då stack vi ju iväg ut på öarna och kriga. Vi gav katten i Stockholm, vi fick sköta sig. Då kom vi ut mot sjön. Och, för det ansågs ju det här att kustförsvaret skulle gå längre in i landet och inte följa kustlinjen. Så Muske tillhörde Vaxholm förut.
Ja.
Och vi tillhörde Västra, eller Stockholm. Men nu var det ju 46an. Men det var bevakningar.
Mm.
Och det, sen var det ju tävlingar. Jag säger det, jag drog just och fundra över det här hemvärnet, att vi har väl i viss mån övertagit de gamla skarpskyttarnas traditioner.
Ja.
Kan man inte det?
Och landstormen förstås.
Ja, landstormen, den är ju, hör ju till fältförsvaret, fast det kallas lokalförsvar. Men kan man inte säga det där som K.G. Åsen Nilsson, tror jag det är, som skrev den där skarpskyttesången. Här är ingen en blusman och ingen baron, en var patriot med passion. Kan man inte överföra det till hemvärnet, för ett bra och trevligt kamratskap är det. Och är det någon som sticker upp, så blir han snart tagen ner och ska komma in i gänget.